Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket mål har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i Halloween. Det vill säga hela Emmas intervju med Kristoffer Landstedt som är doktor i konstvetenskap på institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Kristoffer satt i Rom när Emma frågade honom allt om hur traditioner uppstår och dör, vilka komponenter som nästan alltid är med när det kommer till firande och om maskerader. Är det här med att klä ut sig lika gammalt som mänskligheten själv?
Skulle du säga att människor alltid har festat?
Ja, nyligen så hittade man ett 100-tal vinkrus som man menar har tillhört en egyptisk drottning, med risk för att uttala namnet fel, mer ett netsgrav i Egypten. Och tillverkningen av vin, den är nu ännu äldre, men då har man i alla fall de här då, cirka 5000 år gamla vinkrusen då, som fortfarande innehåller spår av vin till och med. Och det visar ju att det har funnits en utbredd vinkonsumtion eftersom det är så stort antal också. De här då har följt med henne i graven, och det i sig indikerar ju att det är kopplat till en form av rit, vilket ofta stänger i samband med festligheter också. Så länge man har på något sätt brukat berusningsmedel i någon form också, så kan man absolut koppla det till fest.
Ja, det här med rusdrycker, det har ju verkligen följt festandet genom historien. Men skulle du säga att festandet har förändrats över tid?
Ja, på ungefär samma sätt som firanden och festligheter har ändrats över tid och skiljer sig åt mellan olika kulturer och olika platser, så har ju också då festformerna kommit att ändras. Så det går att härleda väldigt specifikt till olika tider, olika platser, olika kulturer.
Och är det här liksom beroende på hur samhället ser ut i övrigt? Alltså att vissa typer av samhällen kräver en viss typ av festligheter?
Ja, det kan man nog hävda med absolut rätt. Just med anledning av att det är kopplat till religiösa seder och i många fall också då ceremonier, firanden av olika slag. Det gör att det blir just väldigt plats- och tidsspecifikt och föränderligt också i och med att människor har rört sig och tagit med sig traditioner till de nya platser man bebor eller områden man kanske också då har erövrat och så vidare. Så att ibland uppstår nya former eller att det är festliga traditioner som också förenas där man då hittar spår av flera olika typer eller kategorier av festligheter och firanden.
Hur skulle du säga att nya traditioner brukar uppstå?
Ja, men det är just mycket kopplat till rörlighet och föränderlighet också. Och man kan nog titta på en rad olika aspekter, alltifrån då rent samhälleliga fenomen, den typen av påverkande faktorer som kanske ekonomi och omstörtningar av olika slag. Men som sagt, vår firanden är oftast kopplat till religiösa högtider och i och med den typen av föränderlighet också att en religion mer eller mindre försvinner och ersätts av en ny eller att den förändras, så förändras också festkulturen.
Jag tänker att vi ska gå över till en av de kanske nyare traditionerna eller de nyare högtiderna i Sverige, nämligen Halloween. Vad är Halloween?
Halloween är ju som, precis som du säger, det är en tämligen ny högtid, åtminstone i Sverige och i en nordeuropeisk kontext. Det är en högtid som infaller den 31 oktober. Ursprunget brukar man härleda till Irland och Skottland och sen då i den mera populärkulturella formen så som man firar i Sverige. Så är det ju att den har tagit sig då via Nordamerika eller USA då. Och det är då främst via irländska emigranter som emigrerade till Nordamerika under 1800-talet och då kanske främst 1840-talet, som var ju en konsekvens av den stora svälten i Irland. Och det är ett ganska bra exempel för att då lite grann backa bandet till det jag nämnde tidigare om att det oftast är realpolitiska och samhälleliga förändringar som gör då att firanden och festtraditioner rör sig och förändras och etableras på nya platser också. Och alltså innan dess så har ju Halloween spridit sig och kanske då först och främst inom engelsktalande nationer. De har benämnt det som All Halloween och All Hallows Eve och All Saints Eve. Men det är ju inte synonymt med det man i Sverige benämner som Allhelgonadagen eller Allhelgonahelgen, utan det är en separat högtid helt och hållet. Om man ska backa bandet ytterligare så tror man ju att Halloween har uppstått i samband med då kelternas kontakt med vikingarna eventuellt. Och det ska då ha skett när vikingarna kom till Storbritannien och Irland och förde med sig traditioner och sedvänjor och då kanske främst den här traditionen som heter höstblot. Och det här hänger ihop med då att vikingarna kom att vara en härskande grupp eller klass under en längre tid i stora områden eller delar av de brittiska öarna. Och sen då så har det här successivt kommit att anpassas och förändrats och då ser man det som en slags kombination av då den keltiska högtiden Samhain och då vikingarnas höstblot.
Så att det har ändå ett liksom delvis nordiskt ursprung från början, tror man?
Ja, i alla fall med spår av vad man brukar benämna som hedniska kulter eller traditioner.
För det upplevs väldigt hög utsträckning, och det här var du ju också inne på, som om det här är en tradition som vi har importerat från USA. Är det vanligt att vi på något sätt importerar andra länders högtider?
Ja, det är det definitivt. Det finns tämligen få högtider som firas i lite mer breda lager som är helt och hållet eller har sitt tydliga ursprung i Sverige eller i Norden. Men det bästa exemplet på det är ju midsommarafton som är relativt opåverkat från andra länder eller andra kulturer utan som är ett nordiskt fenomen i väldigt hög utsträckning. Men annars så har väl kanske det land eller det område som har påverkat mest är dagens Tyskland. Så det hänger ju oftast ihop med vilka länder som man har kontakt med och då både när det gäller handel och människor och rörlighet och så vidare. Så att inte sällan då att det är närområdena som för med sig nya traditioner som successivt inkorporeras och skapar en ny tradition eller en ny form av fest.
Och vilka traditioner har vi då importerat från Tyskland? Jag bor ju i Uppsala, så jag har sett väldigt många på sistone studenter som har firat oktoberfest.
Ja, just det.
Men det känns ganska nytt, tänker jag.
Ja, men det är lite både och. Man har ju firat skördefester i Sverige under lång tid. Och oktoberfest är ju en form av skördefest. Men de firar det på det här då ganska bayerska sättet kanske.
Just det, det är Sydtyskland.
Ja, det är väl ett senare fenomen. Även om det säkert har firats på enstaka platser och enstaka sammanhang och så vidare. Så där, och kanske av olika grupper. Men det här genomslaget som oktoberfest har fått, då ska man säga det, 5-10 senaste åren. Jag är också före detta Uppsala-bo och kommer ihåg att oktoberfest började bli ett fenomen på, jag tror att det var Västgöta nation som anordnade det med ompompa och orkester och riktiga ölstop och så vidare och mer då utpräglad oktoberfestöl. Även att Systembolaget tar in mer oktoberfestöl också, så visar på något sätt att intresset har ökat. Och det känns som ett tämligen nytt fenomen. Men annars är det kanske det vi förknippar som mer traditionella firanden, jag skulle säga ett bra exempel är julen. Att där har vi mycket influenser från Tyskland och från Danmark och så vidare. Så egentligen festligheter som vi kanske uppfattar som ganska traditionsenliga och ganska typiskt svenska och så vidare. Att där finns det mycket spår av just germansk kultur.
Och att vi nu inspireras av nordamerikanska högtider är kanske inte så konstigt med tanke på att vi har väldigt mycket den populärkulturen runt omkring oss.
Ja, så är det absolut. Utan de populärkulturella fenomenen och allt ifrån då, om man tänker sig musik, film, mode, vetskapen om just det amerikanska samhället och att kanske då just USA är den stora populärkulturella påverkande nationen har varit under, vad ska man säga, de senaste 20 åren kanske. Det har ju absolut givit vind i seglen till ett fenomen som Halloween. Jag tror det kanske inte hade sett ut på samma sätt annars. Jag läste att det första gången som man firade med lite större, eller att det fick ett genomslag i Sverige, ska ha varit på 1990-talet. Att det var Hard Rock Café i Stockholm och Buttrick som gjorde en gemensam sak och anordnade ett Halloween-firande som då ska ha pågått i ungefär en vecka. Och sen då kunde man se efterföljande år att det fanns mer Halloween-produkter och ett sortiment i handeln året efter. Så det där hänger väl ihop också med att kommersiella krafter påverkar på ett sätt som kanske inte har varit riktigt gällande tidigare i alla fall.
Så när det kommer till de här nyligen importerade traditionerna så ser man ofta det just att handeln har ett finger med i spelet?
Ja, även tidigare firanden på något sätt är kopplat till konsumtion i någon bemärkelse, att man äter vissa saker eller dricker speciella drycker och så vidare. Och att det medför ju en ökad efterfrågan efter just de produkterna. Men det har ju varit kanske ett betydligt smalare segment och att det inte heller har varit pådrivande från de aktörer som har salufört de här varorna. Så att det är svårt att tänka sig ölbryggare som har pushat på för att sälja öl och därför har skördefesten blivit populär, utan de har nog mer dragit nytta av att det har sålts mer öl och var det inte en större efterfrågan på öl. Och samma sak om man tänker sig, det kanske inte grisbönder som har pushat på efterfrågan av just gris till julen och julskinka och så vidare, utan att det är mer en dynamisk konsekvens av det hela. Medan jag skulle säga i fallet Halloween, då är det betydligt tydligare att det finns ekonomiska intressen och det finns en marknad som lite grann vill saluföra produkter och pusha dem på konsumenterna och så skapas och formas traditionen väldigt mycket utifrån det på ett helt annat sätt och som kanske inte är jämförbart med skördefester eller med julfiranden eller påsken för den delen heller.
Jag tror att Alla hjärtans dag ändå är en sån där högtid som man ofta kopplar ihop med liksom handeln.
Ja, men definitivt att den har ju blivit någonting helt annat också och på väldigt kort tid. Det är väl också någonting man kan leda då till en form av amerikanisering och ett populärkulturellt fenomen som har väldigt lite att göra idag med då den romersk-katolska figuren Valentin, utan det är mer kopplat till den kommers som uppstår med presenter, weekendresor eller vad det nu kan vara frågan om.
Just det. Hur har man då traditionellt firat Allhelgona i Sverige?
I och med reformationen så minskar firandet för att det är samlingsdag då man samlade för att fira alla helgon. Och det här spårar man ungefär 1000 år tillbaka i tiden. Så det är fortfarande i den romersk-katolska kyrkan så är det ju ett stort firande just då med själamässor och så vidare som man uppmärksammar det. Men efter reformationen i Sverige då ser man det ju också som ett mer utpräglat katolskt fenomen. Och det är då man inför så småningom det här alla själars dag som blir någon form av sätt att minnas de döda på ett mer generellt plan så att det inte ska vara så utpräglat för då helgon och martyrer som man ser just då som typiskt katolskt. Så firandet har inte varit särskilt stort i Sverige sedan sent 1500-tal. I och med att reformationen sker i steg så fortsätter många av de här katolska firandena under ganska lång tid. Speciellt utanför då den centrala administrationen i riket så kanske norrut och söderut och framförallt att det här har varit traditioner som har hållit i sig lite längre. Men successivt då så lyckas ju man från centralt håll också då lite grann sudda ut det här med tiden. Så att under förhållandevis lång tid så har det mer handlat om den här typen av då själamässor för närstående döda istället för helgon och martyrer.
Och jag har förstått att det här med gravljus som många nu förknippar med Alla helgons dag, det är relativt nytt. Tidigare så tände man gravljus kring jul, juldagen eller hur det nu var.
Ja, absolut. Det är väl också ett, som jag har förstått, ett 1900-tals fenomen i mångt och mycket. Och sen är det ju lite luddigt för det här infaller ju också med då att man har då den här höstavjämningen som är vid ungefär samma tid så att det ska vara en markör också för årstidernas förändring och att man har det då som ett tydligt brott vid den här tiden också i och med att man har haft 1 november som är fast dag.
För mig personligen så har inte allhelgona inneburit några särskilda riter eller specifik mat och du är ju faktiskt inne på det att det är liksom ganska, vad ska man säga, svag tradition eller vi har liksom inte en jättestark relation till det. Är det därför Halloween nästan har lyckats konkurrera ut allhelgona bland yngre människor?
Det tror jag absolut. Det är nog både en enkel men väldigt korrekt förklaring. Traditioner som inte är särskilt djupt förankrade i samhället eller firas i breda lager tenderar att successivt kanske försvinna eller integreras med någon annan form av firande. I och med att det finns då beröringspunkter med Halloween så är det inte helt orimligt att tänka sig att de här kommer mer och mer att gå i varandra och skillnaderna blir allt svårare att se.
Men just det här att Halloween konkurrerar ut allhelgona, det är ju någonting som alla inte gillar.
Nej.
Och kyrkan var väl väldigt kritisk när man började liksom prata om det här med Halloween och fira spöken och klä ut sig till spöken och så vidare då på 90-talet. Är det vanligt att det uppstår konflikter när gamla traditioner byts ut mot nya?
Ja, rent generellt så är det ju det, men så höga röster har det inte riktigt varit kanske i det här fallet ändå. Och det har väl helt enkelt att göra med att det har varit ett så pass vakt firande i Sverige under lång tid och ett spår av reformationen helt enkelt. Jag tror framför allt att motståndet och oppositionen är starkare i romersk-katolska länder. Och just i Rom som jag befinner mig i nu märker man betydligt mindre av Halloween-firande och Halloween-produkter och den typen av kommers än vad man gör i Sverige. Så här finns det nog dels inte bara ett motstånd från kyrkan i sig utan även då en mer generell ovilja att anamma en högtid som man inte ser som en del av kulturen och som någonting ganska amerikansk kanske också, att det är som man uppfattar det. Så att då finns det väl kanske lite påtryckningar från handeln återigen och stora internationella företag och så vidare som försöker på något sätt smyga in det här utan att det riktigt slår rot, utan det existerar parallellt men blir inte särskilt populärt, inte i alla fall på den nivån att det skulle konkurrera ut då det här firandet av helgon och martyrer som man då har som en samlad högtid här i Rom.
Men det handlar alltså om att man har liksom en tydligare tradition kring allhelgona och då har man inte lika lätt att ersätta den gamla traditionen.
Nej, så tror jag det definitivt är. Och skulle man ta en mer förankrad och populär högtid och tradition som exempel och tänka sig då rent hypotetiskt att det skulle komma en ny tradition eller ett nytt sätt att fira som påminner lite grann om den här befintliga traditionen, så skulle det nog vara betydligt svårare för den här nya högtiden då att ta plats och samexistera.
Du nämnde ju det här med gravljus, och när mörkret kommer så är det ju många som kanske vill tända ljus, men det är inte riktigt dags för att börja julpynta redan i oktober, även om det finns de som fuskar på det. Men kan det här om att svenskar omfamnat Halloween också handla om att det finns ett sug efter en hösthögtid i Sverige? Att det lite finns ett utrymme där som behöver fyllas?
Säkerligen. Där ligger säkert en förklaring också till varför oktoberfest inom vissa grupper i alla fall blir allt mer populär för varje år i princip.
För i nuläget är det ju inte så mycket som händer mellan liksom midsommar och första advent.
Nej, utan det är ju enskilda, oftast då lokalt förankrade också då, som Mårtens afton eller Mickelsmäss och så vidare, som man då snarare kopplar till särskilda platser eller landskap snarare, och kanske till och med orter och städer, men inte på nationell nivå. Och då finns det väl säkert utrymme också då för Halloween och den typen av nyare fenomen att ta plats.
För Mickelsmäss var väl en sån här högtid som man firade väldigt mycket i liksom svenska bondesamhället förr i tiden?
Ja, det var ju en av de största helgerna på året.
Vad hände där då?
Det är väl egentligen att industrisamhället tar över och konkurrerar ut det gamla bondesamhället och den typen av förändring helt enkelt, som gör att det finns mindre skäl till att fira att man har bärgat skörden, för det är det Mickelsmäss i grund och botten handlar om. Och Mickelsmäss inföll när förråden var fyllda och man hade mer mat än vid någon annan tidpunkt på året. Och det är såklart att man försökte hamstra och spara så mycket man kunde, men det var ju också då kanske ett skäl att unna sig lite mer och att fira detta också. Så att samtidigt också att det är under en period när det blir betydligt mörkare, så att ljus har ju en ganska unik funktion i firanden, att man just illuminerar och ljuskällor på något sätt får symbolisera det här högtidliga. Och det kan man ju se oaktat om det är nyårsafton eller om det är advent eller om det är just Mickelsmäss eller Halloween eller vad det än är frågan om, så är det oftast kopplat till just illumineringar. Och i det mörka Norden så är det inte alls konstigt egentligen.
Mårtens afton har jag förstått att det tidigare var något som man faktiskt firade i hela Sverige. Nu förknippar man ju kanske framförallt Skåne med Mårtens afton.
Ja, och det infaller ju också ungefär vid samma tid. Det är ju 10 november som man traditionellt firar Mårtens afton. Och det har sitt utsprung i det man kallade för Mårtensmässan, som då var den 11 november. Och det som du säger, tidigare så firar man det i hela Sverige, och nu är det främst Skåne som man firar i. Och det här var ju en, och är fortfarande en viktig dansk högtid. Så att det har dels sina förklaringar i Skånes närhet till Danmark och de kulturellt fortsatt starka banden. Och så har det varit en tradition som har varit just i norra Tyskland och Danmark särskilt stark. Så där har vi ytterligare ett exempel på det här med då influenserna som kommer då från Tyskland och letar sig uppåt. Men det firas fortfarande i lite då varierad form, men i många europeiska länder österut som Polen, Estland, Ungern. Men även att man kan finna varianter av det i Österrike och Frankrike. Och det handlar ju också då om var någonstans man har mycket gäss helt enkelt. Föder upp gåsar, så att det är av det praktiska skälet också. Och sen då att hela traditionen då är ju från början grundat på ett franskt helgon från Tours. Då, så att därav är det populärt i delar av Frankrike fortfarande i alla fall.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du var ju inne på det här att det finns praktiska aspekter som spelar in, men hur skulle du säga att en tradition brukar dö?
Ja, det är när man kan se stora samhälleliga förändringar. Det kan ju vara en sån sak som krig, konflikter som gör att det dels av praktiska skäl inte finns utrymme att fortsätta firandet under en period, och sen att det också då medför att folk rör på sig, flyr och flyttar och så vidare. Och nya regimer, makthavare och så vidare kanske inte har något intresse av att upprätthålla de här traditionerna, utan snarare tvärtom, att man försöker kuva dem och de är ett hinder för att då kunna implementera den nya maktordningen och så vidare. Och det har väl varit gällande mer eller mindre genom hela historien. Men sen också för Sveriges del skulle jag nog säga att reformationen har varit den tydligaste markören eller enskilda händelsen, även om det är en händelse som sker över tid, men som då förändrar vårt sätt att fira högtider. Och att man kan se en så pass tydlig skillnad också då från det katolska Europa mellan det då protestantiska Europa, och att det är synbart än idag. Så att jag skulle säga att det är ett ganska bra bevis på hur religiösa förändringar påverkar vårt sätt att fira också.
Innebär det att vi har fått liksom färre högtider sen vi blev liksom mer sekulära? Kan man se att med sekulariseringen så följer också färre traditioner och ett minskat antal högtider?
Ja, definitivt. Och sen då så har man kanske inte firat alla former av högtider lika intensivt eller i samma utsträckning eller omfång, och lagt ner lika mycket tid, pengar och energi på att anordna firanden i samband med högtiderna heller. Det beror ju på vad det är för typ av högtid och vad det är för karaktär och så vidare. Men när man stryker, jag tror att det är 36 dagar som man upphör att fira där 1772, som inte då blir röda dagar längre så att säga, så då kan det ju mycket väl vara så att man fortsätter att fira dem på vissa platser, i vissa sammanhang, under en tid, men sen då successivt så blir det ju allt svårare att upprätthålla de här firandena, och då försvinner de med tiden helt enkelt.
Det här med en förändrad livsstil, vi pratade ju om det här med industrialiseringen som liksom tog död på Mikkelsmäss. En sån här grej som jag har tänkt på, det är att bara när jag var ung så var det ju på Lucia nästan tradition att ungdomar hade en liksom fyllefest, att man söp väldigt mycket. Och det verkar ju också vara en tradition som helt har försvunnit i och med att ungdomar idag är liksom, de dricker inte lika mycket.
Nej, och det där är ganska intressant, så att då kan man väl säkert koppla det till just också förändrade levnadsvanor och den typen av samhälleliga fenomen. Och så är det lite speciellt hur det där uppstår också, och det har väl handlat i någon utsträckning om ledighet från arbete, skola och så vidare, och så har det på något sätt givit upp och möjlighet till.
Ja, just det tycker jag var en väldigt märklig högtid, så att jag är nog bara glad att den försvann. Det är inte bra att vara ute och dricka heller. Det kan ju vara riktigt kallt också på Lucia. Men. Vi har ju varit inne på det här att tända ljus och rusdrycker verkar ju vara någonting som ofta förekommer vid högtider. Halloween handlar ju delvis också om att klä ut sig. Och det är väl också ett sånt här återkommande tema när det kommer till olika festligheter. Eller är det här med maskerader ett nytt fenomen i Sverige?
Nej, inte alls, utan snarare tvärtom, att det är en väldigt gammal tradition. Och det här behovet med att klä ut sig och ändra skepnad, det har ju nog funnits genomgående i mänsklighetens historia. Och i skrift så är det ju Olaus Magnus som tar upp just maskeradtraditionen, som man har en första lite mer omfattande skriftliga källan som diskuterar det här fenomenet i Sverige. Och då är det på 1500-talet och så småningom i samband med reformationen återigen, och det blir som ett mantra, nästan lite tjatigt, men då införs tidvis maskeradförbud i Sverige för att man ser det här som en då katolsk tradition, vilket det också är. Men behovet att klä ut sig och att göra det i samband med festligheter, det är betydligt äldre än så. Det här kan man se under antiken också. Och oftast hänger ihop med att man under en begränsad tid ändrar och omkullkastar samhällsordningen också, så man kan iklä sig rollen av att vara någon annan från en annan samhällsgren helt enkelt, så att man kan anta rollen av att ha en maktposition som man inte har och så vidare. Och det kunde handla då till exempel om att en senator under en bankett serverade vin och låtsades vara en tjänare eller slav till exempel, medan då tjänaren eller slaven kunde till exempel klut sig till senator eller till kanske kejsare till och med. Men då har det också funnits en form av medvetenhet om det här, att det här är kopplat till just den här festen. I romarriket så kanske det var framförallt Saturnalia-firandet som det här var förekommande i. Men även under andra typer av ceremonier och högtider så kan man se spår av det här. Och det är troligtvis en tradition som är betydligt äldre än så. Men därför kan man ju se det som att det är någonting som egentligen oaktat religionen också förekommer i olika länder och kulturer. Så att jag tror att det hänger väldigt mycket ihop med ett mänskligt behov av att för en stund få vara någon annan. Och det ser man också, just Olaus Magnus diskuterade vad folk klädde ut sig till, och det kunde ofta vara djur och föremål och ting och så vidare. Så att det behövde inte vara att man bytte samhällsposition eller kön eller någonting sådant, utan det kunde vara likväl att man var en gran eller klädde ut sig i tidningar eller något sådant också.
Men det var alltså maskeradförbud i Sverige?
Ja, i perioder har det varit det, och sen så har det efterlevts lite sisådär. Men det har ju varit då framförallt kyrkan som har pushat på, och det hänger ihop med att man har sett det här som ett katolskt fenomen också då, med att man har haft maskerader kopplat då till fasteperioden då, att firande som då sker innan man träder in i fastan och så vidare. Och det kan man ju se idag också med de stora karnevalerna som i Venedig eller Rio för den delen också.
Jag tänker mig att den mest kända maskeraden i svensk historia ändå är maskeradbalen där Gustav III sköts till döds. Håller du med om det?
Ja.
Och det var under den gustavianska tiden. Var det vanligt då med den typen av fester?
Ja, i Sverige ser man ju det som kanske någon form av peak när det gäller maskerader. Att maskeradkulturen har aldrig varit så intensiv som det var under det man kallar för den gustavianska perioden eller eran. Och det stämmer nog rätt bra, men efter mordet på Gustav III så dröjer det ett tag. Då för ju maskeradtillvaron en tynande tillvaro. Men sen så återuppstår det på 1800-talet, och det är mycket maskeradfiranden, både i kunglig regi men också då offentliga maskerader som är väldigt populärt som fenomen i mitten på 1800-talet. Så det går nog lite grann i perioder också, och nu är det ju inte särskilt vanligt, inte på det sättet i alla fall. Vi har ju inte den typen av publika maskerader som arrangeras på stora offentliga platser med tusentals utklädda deltagare, utan det är främst det sena 1700-talet och sen omkring 1800-talets mitt och kanske under en 30-årsperiod fram till 1900-talets början egentligen.
När jag ser de här studenterna i Uppsala så är de ju liksom utklädda enligt någon sorts oktoberfest. Det är ju inte den här riktiga, utan det är ju snarare någon sorts buttricksvariant tror jag av det. Och Halloween är ju också kopplat till att man klär ut sig. Även påskkärringar klär ut sig. Och även på jul då, så jultomten är ju någon sorts utklädd figur. Så även om det inte är regelrätta maskerader så verkar det ju ändå som om det är ett vanligt inslag i högtider att i alla fall någon klär ut sig. Varför tror du att det är så?
Ja, det tror jag hänger ihop med just det här behovet av att få lämna sin vardagliga roll och sina vardagliga plikter för en kort eller begränsad tid i alla fall. Det är ett grundläggande mänskligt behov av tidvis förändring, och då blir det väldigt påtagligt när man på en individuell nivå får vara någon annan. och bete sig på ett lite annorlunda sätt än vad man gör till vardags. Och det blir på något sätt som en, jag skulle inte säga att det är en tillflykt, men i alla fall en ventil som man kanske släpper lite på sig. Helt enkelt för att undvika det monotoma i vardagen och den typen av tristess kanske.
Du har varit inne på det här att vi har firat högtider av religiösa skäl. Men vilken typ av funktion fyller högtider i liksom dagens sekulära samhälle?
Ja, dels är de identitetsskapande och så är det frågan om ett kollektivt uttryck också. Att vara en del av en tradition eller någonting som, även om det finns då de här individuella uttrycken. Och om man tänker sig i ett sekulärt sammanhang att högtider ska minska i betydelse och kanske försvinna rent utav. Men jag tror att behovet finns ändå. Det är på något sätt allmänmänskligt också. Och att det är just en kollektiv företeelse. Att det är någonting att samlas kring. Och just att det kan vara identitetsskapande, men det kan ju också vara upprätthållande av en identitet. Att man förknippar ett firande kanske också på lokal nivå. Och på det sättet så är det identitetsskapande, som till exempel Mikkelsmäss eller Mårtens afton då, att det fortsätter att firas uppmärksammas i Skåne och kommer säkert göra det i alla fall x antal år framöver. Men det finns aldrig någon garanti för att firanden och festligheter ser exakt likadana ut. Och Mårtens afton är ett ganska bra exempel på att den ursprungliga menyn, ja, men den ändrar man på 1850-talet för man tyckte inte den var tillräckligt då elegant, utan då skulle man förfina den och så byter man ut till exempel efterrätten då som var risgrynsgröt mot en form av vad man tyckte då var lite exklusivare, typisk skånsk äppelkaka kanske. Så dels så tror jag att traditioner och firanden förändras och kommer fortsätta att göra det, och det kan ske då i små steg och det kan röra sig om just detaljer. Men med det sagt så tror jag inte behovet av att fira uppmärksamma högtider kommer att försvinna även om samhället blir mera sekulärt, utan det kommer nog alltid finnas där. Men såklart att det påverkar på vilket sätt vi firar uppmärksamma saker.
Du nämnde ju att våra högtider tidigare påverkats mycket av nordtyska och danska traditioner och att vi nu har marinerats väldigt mycket i nordamerikansk kultur. Har USAs inflytande också påverkat hur vi firar jul och påsk i Sverige nu för tiden? Min mamma säger bland annat att förut sa jultomten aldrig ho, 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 men det gör den nu för tiden och att det är ett tecken på amerikaniseringen.
Ja, det är ett bra exempel. Det är en märklig företeelse kan man tycka, för att det är just en tydlig förändring. Och att jultomten i sig också är ju historiskt sett förhållandevis ny, och som man tänker sig att det har varit då den här bockmannen istället då som gick runt i stugorna.
Låter väldigt otäckt.
Ja, det var väl en,
när du säger det på det sättet, bockman.
Ja. Mindre sympatisk figur också. Så precis som du säger så tror jag att nu är USA kanske den enskilda nation och kultur som påverkar högtiderna kanske allra mest. Men det där kan ju komma att ändras också, såklart. Och där är det väl lite grann de olika faktorerna som vi har diskuterat som påverkar hur det kan se ut framöver och vilken riktning olika högtider tar också. Men jag tror det är otvivelaktigt att både kommersiella intressen och Nordamerika de senaste 30, 40, 50 åren i alla fall allt mer förändrar vårt sätt att fira högtider som egentligen har en betydligt äldre tradition.
Har du någon typ av framtidsspaning när det gäller det där? Är det någon sån där tradition eller högtid i något annat land som du tänker, ja, men det här kanske blir nästa grej i Sverige?
Det är väl demografiska förändringar i samhället också som jag skulle tippa på kan komma att ändra sättet att fira på kanske, och kanske att uppmärksamma högtider som inte har uppmärksammats tidigare och så vidare, och kanske kopplat till religion i viss del, men även då populärkulturella fenomen. Så det där är ju alltid svårt att spekulera i, och jag tror att när det gäller högtider så har det nog varit extremt svårt att förutspå hur de förändras över tid och vilken riktning de tar, utan det sker nog en hyfsat dynamisk process ändå. Men kanske att det är mer så nu att återkomma till det, att det är på något sätt marknadskrafter som försöker påverka, för att högtiderna är kopplade till konsumtion i så hög utsträckning. Även de här äldre firanden alltifrån då påsk till jul och midsommar också, så att man tar ju oftast upp det i nyhetssammanhang hur mycket pengar som omsatts under de här högtiderna, hur mycket folk har konsumerat när det gäller mat och alkohol och presenter och så vidare. Och det tror jag kommer fortsätta under en överskådlig framtid. Och det gör väl också att handeln försöker då snappa upp vad kan bli nästa stora grej, vad kan vi tjäna pengar på, och så försöker man pusha för att folk ska uppfatta det som att ja, men det här är nästa naturliga steg, det här måste vi anamma, det här måste vi fira och så vidare. Och det är inte för att säga att det inte har funnits den typen av incitament tidigare, men inte så starka och inte så påverkande, utan tidigare nog handlat mer om att statsmakter, kyrkan i Sveriges fall, den typen av maktfaktorer har försökt styra vårt sätt att fira, eller inte fira då också, om det är någonting man tycker är olämpligt och som man bör upphöra med till exempel.
Hur många högtider kan man egentligen ha? När blir det liksom mättat?
Jag tror man kan ha väldigt många högtider och i princip året runt och som kan firas, men inte i breda samhällslager, utan då är det väl snarare fråga om att det är vissa demografiska grupper eller att det är på vissa platser som man firar specifika högtider. Och då utgör inget hinder för att ha otroligt många olika högtider. Men annars är det väl också en strukturell fråga och kanske en samhällsfråga att det blir otympligt ekonomiskt. Och det här då också med röda dagar, att det är det man tar upp redan där på 1730-talet och sen realiserar då på 1772 med att man stryker så många röda dagar, för att då har man sett att ja, men det här är för kostsamt om folk är inte tillräckligt aktiva och arbetar tillräckligt hårt de här dagarna, att det har effekter på samhället. Och den variabeln finns kvar idag skulle jag säga. Så man kommer nog inte släppa på allt för många nya röda dagar och låta folk vara lediga, utan då kanske man bollar med de röda dagar man har och stryker någon och låter någon ny högtid bli en röd dag och så vidare.
Jag tänker på den här Alfons Åberg-boken när han och hans pappa sitter och har det så tråkigt.
Ja.
Och då säger farmor att man kan inte ha kul jämnt, för att är det roligt jämnt då märker man ju liksom inte någon skillnad.
Nej.
Det blir inte roligt.
Nej, men
det kanske ligger något i det också, att det finns någon sorts psykologiskt i att vi firar ibland och så har vi tråkigt ibland.
Ja, annars blir det på något sätt inflation i festligheterna också. Så att det hänger ju ihop lite grann med festernas och firandernas grundkoncept, att det är någonting speciellt man uppmärksammar. Och att det är en specifik händelse eller en förändring. Och det kan ju inte ske jämnt. Så jag tror den nivå som man kanske befinner sig på just nu, med att man har då lokala firanden eller firanden som är kopplade till vissa samhällsgrupper, det kan komma att öka säkerligen. Men de här mer allmänna då antalsmässigt, även om de kan komma att ändra sig karaktär och innehåll och så vidare, så kanske att man omedvetet ändå försöker sprida dem över året också, så att alla inte infaller samtidigt eller under en säsong, utan att det där är lite spritt över året också.
Tack Kristoffer Landstedt för att du ville vara med i vår podd, och tack för att just du har lyssnat. Hoppas vi hörs igen om en vecka då jag, Clara Wallin, och Emma Frans är tillbaka med en ny A-kurs och överkurs. Ledarskap kommer handla om då. Och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.